Så det här är ett ämne som är otroligt allvarsamt på många sätt. Men med Guds andes ledning så kommer vi nog att kunna komma igenom det här. Men låt oss be att Guds ande ska vara med oss. Käre Far i himlen, vi tackar dig för möjligheten att få leva i ett fritt land och studera ditt ord. Jag ber Herre att du ska sända din ande till oss just idag. Ikväll. Att du ska tala till oss, hjälp oss att förstå sanningen om det här vilddjuret som du har varnat för i Uppenbarelseboken. Och låt oss förstå också hur vi kan komma närmare dig. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Ni minns de här tre olika tolkningsverktygen som vi använder oss idag för att kunna studera Uppenbarelseboken. För det första, fokus på Jesus. Och jag hoppas att även det här budskapet blir ett fokus på Jesus, även om vi kommer att titta på det här vilddjuret. Men vi kommer att se det i kontrast till Kristus. Historicism var en annan, vilket vi kommer att titta på idag också. Och sen att låta skrift tolka skrift, och speciellt Gamla testamentet. Och se på hur Gamla testamentet tolkar Uppenbarelseboken. I vårt andra möte så tittade vi på hur det rådde en stor strid i Uppenbarelseboken. Och det var mellan Kristus och Satan i princip. Och en av de agenterna som Satan använder sig av är den här antikrist. Och det var någon, inte en våldsam motståndare mot Kristus, men snarare någon som utgav sig för att vara Kristus, som tog Kristus plats. Och vi såg hur han försökte härma Kristus. Allt som han gjorde så försökte den här antikrist härma Jesus. Han kom upp ifrån vattnet, han verkade 3,5 år, dog och uppstod och sen får sin tillbedjan, sitter på sin faders tron och så vidare. Och vi såg att det är det här som Satan egentligen strävar efter. Han strävar efter att lura till sig tillbedjan. Tillbedjan är det som han vill byta ut allting i hela världen emot. Ni minns när han frestade Jesus, så visade Satan Jesus alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa det, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Så han var villig att byta ut allting i hela världen mot tillbedjan. Det är det han strävar efter. Och hur ska han få kristna att tillbe honom? Ja, inte genom att hoppa fram och säga, ja, det är jag som är Satan, tillbe mig. Eller hur? Då skulle ingen av oss tillbe Satan. Men sättet som han gör det på är att försöka lura till sig tillbedjan. Och det gör han genom den här figuren som kallas antikrist. Vi ska titta egentligen på tre stycken avsnitt i Bibeln, speciellt under det här mötet. För det första, Andra Thessalonikerbrevet 2. Och sen kommer vi titta på Uppenbarelseboken 13. Och så kommer vi titta på Daniel kapitel 7. De tre avsnitten kommer vi läsa från lite parallellt för att pussla ihop den här bilden av antikrist som Bibeln ger. I Andra Thessalonikerbrevet så står det, när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, det studerade vi om i vårt förra möte. Vi tittade på Uppenbarelsebokens klimax och Jesu återkomst och frälsningsplanen när den blir en verklighet. Och när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, säger Paulus, och hur vi ska samlas hos honom, intressant där igen. Vi ska samlas hos honom, Jesus kommer inte ner på jorden, utan vi ska samlas i himlen tillsammans med honom. Så ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.
Ursäkta, det är klart att säga att det är låst där. Man kommer
inte in där. Är det
sant? Alltså där vid gatan.
Det måste ha stängts vid klockan 6 i så fall.
Om någon kommer sent så kommer de inte in. Kan vi försöka?
Jag kan inte.
Ja, okay. Ja, tack. Ja. Jag visste inte att de stängdes så tidigt. I alla fall, Paulus, han beskriver Jesu ankomst. Han säger, låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det skulle komma ett stort avfall inom kristendomen. Det skulle komma ett stort avfall. Och det skulle resultera i något som kallades för laglöshetens människa eller fördärvets son. Och det är antikrist. Och vi ser att antikrist är inte en öppen motståndare. Utan snarare så står det att han förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Med andra ord, han placerar sig själv i Kristus plats. Han utger sig för att vara Gud. Och det ordet anti betyder ju antingen emot, men det kan också betyda istället för. Och det istället för är en mycket bättre beskrivning om vi ska läsa, om vi tittar på Uppenbarelseboken, eller förlåt, Andra Thessalonikerbrevet här. Så om ni har ert studieblad, ni kan få här om ni vill ha. Om ni behöver en penna så finns det också någonstans där. Vi ser om vi tittar på den här fråga 3. Eller ja, alla de här frågorna kan ni svara på, hoppas jag, vid det här laget. Men fråga 3 så är det alltså, vilket slag är Bibelns antikrist? Då ser vi att han är en slug bedragare som utger sig för att vara Kristus snarare än en våldsam motståndare. När börjar det då antikrist? Eller förlåt, om vi tittar på det här templet. Det är ganska intressant som man sätter sig i. Enligt det nya testamentet så är templet Guds folk eller församlingen. Och det Paulus säger, vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem och ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Vissa tror att det här är någon form av något tempel som ska byggas upp någonstans, ett bokstavligt tempel som antikrist ska sitta i, men det är inte det, utan enligt Paulus, om vi låter skrift tolka skrift, så ser vi att vad Paulus menade var helt enkelt Guds folk, församlingen. En av de tidiga kyrkofäderna skrev så här i sin kommentar till Andra Thessalonikerbrevet: vad aposteln kallar Guds tempel är församlingarna, var i denna ogudaktiga usling kommer att inta högsta ställning, första plats och kämpa för att få sig själv godtagen som Gud. Mycket intressant. När skulle den här antikristmakten börja regera då? Ja, om vi läser vidare i Andra Thessalonikerbrevet så ser vi att Paulus säger att redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Så redan på Paulus tid så var det här verksamt. Redan då så hade antikristmakten börjat sin verksamhet. Det här avfallet. Men det står, han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Det är någonting som håller honom tillbaka från att röja, eller från innan han kan uppträda öppet. Men sen står det, sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Intressant, så redan på Paulus tid så var det här systemet verksamt. Och när kommer det gå under? Vid Jesu återkomst, eller hur? Så det från Paulus tid ända till Jesu återkomst. Någonstans under hela det tidsspannet så ska den här antikrist hålla på att regera. Vi förstår att det kan inte handla om en enda människa. För ingen enda människa har levt så länge. Men det här måste handla om ett annat stort system. Vi ska titta på det sen. Vad är det förresten som håller tillbaka antikrist från att komma fram? Ja, Paulus säger inte det här i texten. Men många har funderat på det här. Och jag vet inte om vi kommer ha några. Nej, vi har inte det här idag. Trodde jag hade någon sliden här, men inte det. I alla fall, vi ska se på det från Daniels boken, Daniel kapitel 7. För faktum är att det här vilddjuret som vi läser om i Uppenbarelseboken 13, det här som härmar Kristus och utger sig för att vara Kristus, det är samma makt som beskrivs i Daniel kapitel 7. Och i Daniel kapitel 7 så beskrivs det som ett litet horn. Och i ert studieblad på fråga nummer 7 där så ser ni en parallell mellan de här, att det faktiskt handlar om precis samma makt som håller på och regerar. Så för att förstå Uppenbarelseboken 13 så måste vi förstå det som händer i Daniel kapitel 7. Och om vi läser Daniel 7 så kommer vi förstå mycket tydligt var den här antikristmakten är. Så om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Daniel kapitel 7. Och det står där. Vers 2. Daniel sa det, jag hade en syn om natten och såg hur himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det så rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida. I gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard. Men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt och fruktansvärt. Det hade stora tänder av järn och uppslukade och krossade och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt om alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Så vad är det här för djur? Ja, Bibeln tolkar sig själv i den här frågan. Vi läser i Daniel kapitel 7, vers 17 så står det att de fyra djuren är fyra kungar eller fyra riken. Förstår vi från Daniel 7 och 23 så säger ängeln. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så om det fjärde riket är ett fjärde rike. Så måste, eller fjärde djuret är det fjärde riket så måste det andra djuret vara det andra riket. Första djuret är första riket och så vidare. Så vi förstår att det handlar om olika riken som ska uppstå. Och när vi studerade Daniels boken så tittade vi på det här. Vi såg att lejonet med örnvingar var en mycket vanlig symbol på Babylon och det babyloniska riket. Här är en bild från Ishtarporten i Pergamonmuseet som jag har tagit. Och där så ser man på sidorna här så är det lejon och de har vingar på sidan. Vilket är väldigt fascinerande. Så det här var en vanlig symbol på Babylon. Och från Daniel kapitel 2 så såg vi att de här olika rikerna som skulle komma är Babylon, Medie-Persien, Grekland och Rom. Och vi hinner inte gå in på just exakt varför alla de här detaljerna just idag. Men om det är någon som är intresserad så studerar vi gärna det noggrannare med dig. Men de här olika rikerna skulle uppstå på jorden. Och det romerska riket var det här fjärde djuret som hade tänder utav järn. Och så, vilket passar väldigt bra med de här benen utav järn i Daniel 2 som vi förstår var romarriket. Då kan vi undra, ja, det är ju fråga 9 där. Vilka riken representerar de fyra djuren i Daniel 7? Så där har ni bibeltexter också som ni kan titta upp. Men det är helt enkelt Babylon, Medie-Persien, Grekland och Rom. Och sen i nummer 10 så står det, vad symboliserar de 10 hornen på det fjärde djuret? Och Bibeln förklarar tydligt vad det handlar om. Vers 24, de 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik de förra och som ska slå ner tre kungar. Okej. Okay. Så det är 10 stycken kungar eller 10 stycken riken som ska uppstå i Rom. Romarriket ska alltså splittras, det ska delas upp i 10 olika delar. Fascinerande att Bibeln förutsade det, att det faktiskt hände precis så som Bibeln sa. Om vi tittar i historien så ser vi att Europa på 500-talet efter Kristus såg ut så här efter Västroms fall. Och ni kan räkna dem, och det är 10 stycken olika stammar. Anglosaxarna, frankerna, alemanerna, förresten de här olika stammarna blev sen de europeiska, många av de här europeiska nationerna, frankerna, vilket rike tror ni de blev? Frankrike förstås. Anglosaxarna, England, Storbritannien. Alemanerna, det är förresten där som ordet England kommer från, anglosaxarna. Alemanerna, Tyskland. Och på många olika språk så heter Tyskland Alemanni, till exempel på spanska. Så det här är ett välkänt faktum. Västgoterna tog Spanien, sveberna Portugal, burgunderna Schweiz, langobarderna Italien. Östgoterna, herulerna och vandalerna, de... Det stämmer, ja, precis. De erövrade det här så småningom och blev ja, det som vi idag skulle kunna kalla för, blev integrerade där bland italienarna. Men vid den här tiden så var herulerna, ägde de Italien. Ja, man kan säga så här att det var ett problem, och vi kommer till det sen, vad som hände faktiskt här. Men helt enkelt, man kan säga att du har Babylon, Medie-Persien, Grekland och Rom. Och sen de här fötterna, de representerade ju, det var ju de här uppdelningen utav romarriket. Vilket stämmer väldigt bra överens med de här 10 hornen. Men, nu kommer vi till din fråga här då. Vad hände med de där 3 andra hornen? Vers 8 i Daniel 7 så står det: men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Här är Antikrist. Det här lilla hornet är samma figur som vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. I vers 25 så står det lite mer om den här makten. Att den ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halvtid. Tre av de här rikerna som vi såg skulle bli utplånade. I och med att det här andra lilla hornet kom upp. Och vi kommer att titta mer på den historien senare. Men låt oss identifiera den här makten då. Och vi ska plocka ut lite kännetecken. Jag har 10 kännetecken idag som vi ska titta på utifrån de här verserna. Det första som vi kan lägga märke till är att det är ett rike, eller hur? För ett horn representerar ett rike. Och var det ett stort horn eller ett litet horn? Ett litet horn, så ett litet rike borde det betyda då. Ett litet rike. Vi har en geografisk plats var det ska uppstå. Det stod i vers 8, kapitel 7, vers 8. Att det sköt upp mellan dem. Vilka är dem? Det måste vara mellan dem. Det är de här andra 10 hornen som kom upp. Alltså det splittrade romarriket. Eller det europeiska, det västeuropeiska nationerna. Bland dem så skulle Europa, eller förlåt, så skulle det här antikrist uppstå. Det skulle uppstå i Europa. Det uppstår efter Roms fall förstås. Om det ska uppstå bland dem så måste det vara efter att de här 10 hornen har kommit upp redan. Och det är förresten det som var intressant när, om vi kommer tillbaka till Thessalonikerbrevet. Paulus säger så här: kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid har kommit. Så Paulus, han nämner inte exakt vad det är som håller antikrist tillbaka. Men han säger att ni vet. Alltså de tidiga Thessalonikerna där, de kände till det. Paulus hade berättat personligen till dem. Så man skulle kunna tänka att någon form av tradition skulle kunna leva kvar. Och de här tidiga kristna kanske visste lite grann vad Paulus pratade om. I alla fall så är det några av dessa tidiga kyrkofäder som nämner några mycket intressanta tankar. Tertullianus säger så här: det som nu håller honom tillbaka så att han inte kan träda fram först när hans tid kommer. Vilket hinder finns det? Förutom den romerska staten, säger han. Vars fall, genom att bli splittrad i 10 riken, kommer att upprätta antikrist på sina egna ruiner. Ett mycket intressant citat. Hieronymus på 400-talet efter Kristus skriver så här: med det som nu håller honom tillbaka, menar Paulus, romarriket. För innan romarriket förstörs och röjs ur vägen kommer inte antikrist att träda fram, så som Daniels profetia säger. Men om han hade valt att säga detta öppet skulle han på ett dåraktigt sätt ha väckt förföljelsens vrede mot kristna och den nyblivna församlingen. Jag tycker att det här passar väldigt bra överens med Daniels boken. Att det faktiskt är den romerska staten som höll, innan den splittrades och föll ihop, så kunde inte det här lilla hornet träda fram. Nummer 4 av kännetecknarna. Ni vet, om vi ska identifiera det här vilddjuret så måste vi lite leka detektiver. Eller, det står inte rakt ut. Paulus sa inte rakt ut: det här är antikrist. Utan, men istället så gav han olika ledtrådar så att vi kunde ta reda på vad det är för någonting. Kännetecken kan man säga, eller ledtrådar. Och en av dem är att han utplånar 3 riken under sin uppkomst. Vad det är för någonting, så måste alla ledtrådar passa in på den här skurken, vad det nu är för något. Nummer 5, du får världsvitt inflytande. Och vad ser vi där då? Ja, i Uppenbarelseboken 13:8 så står det att alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Förresten, här ser vi också att det är en religiös makt, eller hur? För det är egentligen bara en religiös makt som skulle tvinga folk till att tillbe. Sådana som sekulära makter, de bryr sig inte om hur man tillber egentligen. Men här så är det en makt som får jordens invånare att tillbe sig själv. Ta emot tillbedjan. Men det har ett världsvitt inflytande, så det här är inte bara en liten makt som existerar i ett land eller en liten region, utan det här är en makt som har ett världsvitt inflytande på allt sätt. Hur länge regerar den här antikrist? Jo, de regerar 1260 år. Och var får vi det ifrån då? Ja, Daniel 7 så läste vi att de heliga ska vara utelämnade åt honom under en tid och 2 tider och en halv tid. Hur många tider är det totalt? 3,5, eller hur? Och en tid är ett annat ord för ett år. Och 3,5 år kan man säga. Uppenbarelseboken säger att antikrist fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i 42 månader. Och hur många år är 42 månader? Vi såg på det förut. Vi såg att det var exakt samma tidsperiod, 3,5 år. Den här tiden nämns flera gånger. Det nämns i Danielsboken och i Uppenbarelseboken. Ibland som 3,5 år eller 3,5 tider. Ibland som 42 månader, ibland som 1260 dagar. Och alla dessa beskriver egentligen samma tidsperiod. I den judiska kalendern så var det 30 dagar i varje månad. Och om man då tar 42 gånger 30 så får man 1260. Ni kan läsa om det i Uppenbarelseboken 12 och 6. Och 11 och 3. Men 1260 dagar står det här. Varför Jonathan sa det då att antikrist skulle regera 1260 år? Ja, då måste vi komma ihåg att vi måste använda de här nycklarna som vi fick i vårt första möte. Och en av de nycklarna, om ni minns, så var det att en dag representerade ett år. Vi såg det ifrån Hesekiel till exempel. Det står: när du har fullgjort dem skall du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära judafolks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så här får Hesekiel en profetia. Och han ska ligga på sin sida i 40 dagar. Och varje dag som han ligger där på motsvarar en förutsägelse om hur länge Israel ska få bära på sina synder. En dag för varje år som Israel ska bära på sina synder. Så det här ser vi genom historien, eller vad säger jag, genom Bibeln. Och man kan, är det någon här som har varit orienterad någon gång? Skolan, ja. Ni vet att man har en karta då, eller hur? Och kartan är inte skala 1:1, eller hur? Det vore ganska onödigt att ha en karta som är skala 1:1. En meter motsvarar en meter. En karta är mindre. Och då står det att en centimeter motsvarar kanske 150 meter eller något sånt där. Och på samma sätt är det i Bibelns profetiska karta. Att en dag motsvarar ett år i verkligheten. Så när det står dagar så måste vi tolka det som år. Den här principen förstod de flesta som studerade Danielsboken, i alla fall under reformationens tid. En som var lite senare, det var Isaac Newton. Någon som har hört om Isaac Newton? Han var en, vad var han för någonting? Någon som vet?
Vetenskapsman,
eller hur? Han var matematiker och vetenskapsman. Och han var ett geni, verkligen. Han var nog den mest framgångsrika vetenskapsmannen i världshistorien. I alla fall upp till den tiden. Och hans sätt att tänka revolutionerade hela den vetenskapliga världen. Och det många inte vet är att den här otroligt framgångsrika vetenskapsmannen, geniet, han studerade Bibeln mer än vad han studerade vetenskap. Han läste Bibeln otroligt noggrant. Och han studerade speciellt Danielsboken. Och han kom fram till precis samma sak som vi har tittat på idag. Det här är inte bara Jonathan Karlsson som hittade på det här. Utan andra personer har läst sig fram till det här. Och Isaac Newton var en av dem. Han skriver i Observations upon the Prophecies of Daniel: Daniels dagar är år. I Daniels profetier skrivs dagar istället för år. Så. Därför så regerar antikrist 1260 år och inte 1260 dagar. Hänger ni med? Nummer 7, det hädar Gud. Det stod att det här hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. I Uppenbarelseboken 13 och 5 så står det att åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Så stora och hädiska ord, det här var en hädande makt. Och då kan vi undra, vad innebär det att häda? Är det att klottra på en helig plats? Vad är egentligen, vad innebär hädelse enligt Bibeln? Och vi ser att Jesus, han blev anklagad för hädelse. Så här får vi en insikt i vad man i alla fall på Jesus tid hade förstått hädelse som. I Markus kapitel 2, vers 7 så sa de så här om Jesus: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Så om en människa kommer och förlåter någon annans synder, då kallas det i Bibeln för hädelse. Men om någon gör något elakt mot mig, kan jag säga att ja, jag förlåter dig? Det kan jag, eller hur? Men låt säga att Emma, om du gör något elakt mot Ida, kan jag komma och säga, Emma, jag förlåter dig för vad du gjorde mot Ida? Det kan jag inte göra, eller hur? Jag kan inte förlåta andras synder. Men den här makten skulle häda. Nu förstås, Jesus, han kan göra det. För han är Gud. Och han kan säga, jag förlåter dig för de här synderna. Men om man inte är det, om man bara är en vanlig människa, så är det hädelse enligt Bibeln. En annan gång så anklagades Jesus för hädelse när han sa att han var jämlik med fadern. Och de judarna, de tog upp stenar och ville stena honom. Och så sa de att det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Så om jag påstår att jag är Gud, ja, det är hädelse. Om jag tar Guds plats, så som antikrist gjorde, enligt det vi tittade på. Så hädelse, den hädar Gud, den säger sig vara Gud, säger sig kunna förlåta synder. Förresten, det är en annan aspekt att ledarens namns tal är 666, ett annat sånt kännetecken som vi kan titta på. Och vi undrar, var fick du det där ifrån, Jonathan? Ja, vi läste i Uppenbarelseboken 13, vers 17-18. Det står där att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal och dess tal är 666. Så vilddjurets namns tal är 666. Så vi kan undra, vad betyder det här för någonting? Jag vill läsa en kommentar här från Bibelsällskapet. De skriver så här. Sifferuppgifter och talförhållanden har i Nya Testamentet ofta symbolisk innebörd. Ett beräkningssätt utgår från att varje bokstav i alfabetet har ett talvärde. Bokstäverna i ett ord eller ett namn kunde därför läsas som siffror. Siffrornas summa var ordets eller namnets tal. Troligen är detta nyckeln till odjurets tal i Uppenbarelseboken 13 och 17. Det var så att man använde sig ibland av någonting som kallades för gematria, som innebar helt enkelt just det här, att man tog ett namn. Och sen istället för att säga namnet, det är som ett kodspråk, ni vet. Istället för att säga det rakt ut så kodar man det till att man sa en siffra istället. Och det var liksom summan på namnet. Och det är det som då skulle vara 666. Det var en människas tal, stod det. Så det betyder att det måste vara, ni vet, det stod om det här vilddjuret att han skulle ha en ögon som en människa, stod det. Han skulle vara ledaren för det här riket, skulle ha en mänsklig mun som skröt och hädade. Så helt enkelt en ledaren för den här, eller kungen för det här riket. Hans namns tal borde vara 666. Nummer 9, förfölj Guds folk. Nummer 10, förändra de 10 budorden. Vi läste det flera gånger. Uppenbarelseboken 13 och 7. Så stod det att de förföljer Guds folk. De segrar de heliga. Och Daniel 7, 25 läste vi också det. I Daniel 7, 25 så stod det även att, vi kan läsa det, det står, denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Där har vi det, förfölja Guds folk. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Heliga tider och lagar. Vad är det för heliga tider och lagar? Är människors lagar heliga? Inte riktigt. Utan Guds lag är helig. Och den här makten ska försöka förändra på Guds lag eller de 10 budorden. Så vad är det för en makt som passar in på alla dessa beskrivningar? Tyvärr så är det bara en enda. Men innan vi går in och tittar på det, låt oss fråga lite ögonvittnen. Ni vet, när man är detektiv så hittar man ledtrådar. Men sen kan man också intervjua ögonvittnen. Och några av ögonvittnena, eller några personer som har haft åsikter om det här, var en viss Luther, Martin Luther. Och han var i alla fall väldigt klar och tydlig med vad han trodde att det här var. Han säger så här, att vi här är av övertygelsen att påvedömet är sätet för det sanna och verkliga antikrist. Ganska starka ord. Var det här bara någon... Hur kunde han säga så här? Var det för att han var antikatolik och han tyckte inte om det som... Han tyckte inte om de här personerna som regerade och han ville försöka ta deras makt och därför använde han någon form av polemik. Eller lite sådana här kraftuttryck för att stärka sin polemik. Det var inte så. Lägg märke till vad han själv säger. När han kom till den här slutsatsen. Han säger, åh, hur det smärtade mig. Även om jag hade skriften på min sida. Det var skriften som han studerade. Det var genom att läsa skriften som han förstod att det låg till på det här sättet. Det var inte ett försök att smutskasta människor. Utan det var att han läste det här och så såg han det och så sa, nej, men hur kan det vara så? Kom ihåg, han var själv katolik när han kom fram till det här. Så det var inte ett försök att smutskasta den kyrkan som han tillhörde. Utan han kom fram till det genom sina studier. Och han säger att det smärtade honom, även om han hade skriften på sin sida. Att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Nu när Luther pratar om påven som antikrist så syftade han inte på själva personen, Leo. Den, jag vet inte om det var den 10:e eller 15:e eller hur var han, jag minns inte vilket nummer det var, men Leo i alla fall hette han, den här påven. Det var inte honom personligen som han angrep. Lägg märke till vad han skriver själv. Därför, han skrev faktiskt ett brev till Leo, till påven Leo. Och han säger, därför högt helige fader Leo ber jag, ta emot min ursäkt och var säker på att jag aldrig angripit er som person. Lägg märke till det. Han angrep inte påven som person, han angrep ämbetet. Han säger, även om jag erkänner att jag talat mot det romerska biskopsämbetet. Det var det han angrep. Roms församling, som inte ens ni själva kan förneka, befinner sig i ett värre och mer korrupt tillstånd än Sodom, Gomorra och Babylon någonsin har varit. Han hade sitt sätt att uttrycka sig på. Men här ser vi att hans fokus var inte att angripa personer. Utan det var att studera skriften och förstå vad skriften faktiskt lyfter fram. Och till och med påven själv säger han att jag har inte angripit dig personligen. Men det här ämbetet, det här systemet, det är korrupt. Det är ett stort problem med det. Det är inte som det ska. Och det var inte bara för det, men han sa att Bibelns profetior förutsäger att så här skulle vara fallet. Han var inte ensam om det här. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer på 1600-talet, Bunyan, översättarna av King James Bibeln och de som publicerade Westminster och baptistrosbekännelsen. Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Kan det här stämma? Kan den här slutsatsen verkligen passa in med det som vi har studerat idag? De här kännetecknen, de här ledtrådarna. Är påvedömet ett rike? Om vi börjar där. Det är ett rike. Ett litet rike? Ja, till ytan, ja. Till inflytande så är det världsvitt. Eller hur? Uppstår det i Europa? Ja, i Italien, eller hur? Mitt i Rom. Uppstår det efter Roms fall? Ja, vi ska titta på det här. När fick påvedömet egentligen makten? Här är lite kyrkohistoria. Det var nämligen så att det var tre av de här barbariska stammarna som hade tagit varsin del av Rom. Som vi såg den här kartan förut. Ja, här har vi kartan. Här ser ni langobarderna var där och sen har du östgoterna, herulerna och vandalerna här. Mm-hmm. Precis, det kommer därifrån där. Exakt. Och de kom in senare i Italien, i omkring 700-talet. Men det som är intressant här i alla fall är att påven han sitter här. Och nu är det så att de flesta andra stammarna här, de tillhör en annan kristen grupp som kallas arianer. Eller, ja, precis. Arianismen tillhör dem. Och de tror helt enkelt inte precis samma sak som påven. Så påven han sitter här i Rom och han är väldigt förargad över att de som regerar över det här området, de är kättare enligt honom. Så han vädjar till kejsaren i Östrom. Där fanns fortfarande den östromerska kejsaren kvar. Och den östromerska kejsaren han hette Zeno vid det laget. Han orkade inte riktigt med att strida själv. Så han mutar de här östgoterna. Han säger, här ni får massa pengar om ni går och utplånar de här herulerna. Och mycket riktigt så gjorde de det. 488 efter Kristus så tog östgoterna hela Italien. Och herulerna utplånades. Och då tänkte skulle vi kunna tänka att ja, nu var påven glad över det. Men det var han inte, för att östgoterna var också arianer. Så det gjorde inte saken mycket bättre. Det var bara pest eller kolera som han fick välja mellan. Så påven vädjade till östromerska kejsaren igen. Och nu i det här laget så var det en man som hette Justinianus. Och Justinianus hade en general som hette Belisarius. Och Belisarius kom med sin armé. Och för det första så var det en riktigt jobbig grupp som kallades för vandalerna. Som härjade som sjörövare här och plundrade allting och tog alla skatter som de kunde komma åt. Och om ni har hört uttrycket att vandalisera någon gång, så kommer det ifrån, är hämtat ifrån vandalerna. Det är deras, vad kallar man det? Lägger deras minne. Det som man minns dem för var att de var vandaler. Och det här fick då Belisarius nog av, och han seglade dit och han utplånade vandalerna 534 efter Kristus. Helt, totalt, om inte gjorde dem. Och sen fortsatte han mot Italien för att befria Rom från de här kätterska östgoterna. Och östgoterna besegrades år 538. Och det var det som vi läste om här i det här citatet. Han, Justinianus, lyckades i politiken besegra vandalerna i Nordafrika år 534. Och östgoterna i Italien år 553. Det var då de blev utplånade. Fast de blev besegrade tidigare. Det står, därmed var arianismens fasta fästen utplånade och den romerska katolicismens herravälde säkrat. Så här fick katolicismen sitt herravälde. I och med att östgoterna blev utplånade, då kunde påvedömet inte bara ha ett andligt inflytande, men han kunde ha ett politiskt inflytande också. Han hade makt att regera över hela Medelhavsområdet igen. När ägde det rum då? Ja, i mars 538 så kommer Belisarius, eller rättare sagt 537, så marscherar han in i Rom. In i Rom där så flyr östgoterna, men sen kommer de tillbaka och de belägrar Rom. Och de belägrar Rom ända fram till mars 538. Och då håller Belisarius, han håller ut i den här belägringen. Och till slut så står det då, i mars 538 så övergav goterna belägringen av Rom. De höll ut i norra Italien två år till, men fram emot våren 540 så höll de bara fästena i Ravenna. Och för att rädda situationen gick Vitigis, som var östgoternas ledare, med på att abdikera, och de gotiska hövdingarna erbjöd Belisarius tronen. Så 538 markerade datum när påvedömet triumferade, när de fick den här makten. När makten hos östgoterna bröts och påven kunde bli erkänd utav Justinianus som den rätte och sanne ledaren av den kristna kyrkan. Han som var huvudet över alla församlingar. Och han fick en otrolig makt, den här påven. Påven blev inte bara den andliga ledaren, men han blev den politiska ledaren. De sa att han har makten till och med över alla kungar på jorden. Och han använde sig av den här makten. Vid ett tillfälle så var det på 1100-talet så var det en kung som hette Henrik. Och han råkade i luven med påven. Och påven bannlyste Henrik. Och Henrik var den största regenten där i hela Europa vid det laget. Så för att komma överens med påven igen så fick Henrik göra en berömd kanossavandring. Är det någon som hört om det här uttrycket att man gör en kanossavandring? Det är faktiskt ett svenskt uttryck i alla fall. Man pratar om att göra en kanossavandring. Det handlar om att göra en botvandring och försöka göra upp med sin fiende. Henrik gick barfota över Alperna. Och det står där vid Canossa. Mitt i vinterns snö stod Henrik i 3 dagar som en botgörare. Tills påven tog emot honom och hävde bannlysningen. Vilken makt den här romerske biskopen hade. Han hade verkligen makten att regera över kungarna på jorden. Från 538 så skulle han regera 1260 år. Om vi går 1260 år framåt så hamnar vi på 1798. Och då kan vi ställa frågan, hände någonting med påvedömet? 1798. Karl Henrik Martling igen, kyrkans 20 sekel. En sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den 6 till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tyder på att påvedömet stod inför sin upplösning. Historikerna, när de ser vad som hände när Napoleon störtade kyrkostaten, så säger de att nu var det kört för påvedömet. De tänkte att det kommer aldrig att kunna uppstå igen. Men Bibeln sa annorlunda. Vi ska komma till det sen. Men faktum är att exakt 1798 så störtades kyrkostaten. Precis på datumet efter, enligt Bibelns profetior. Mycket, mycket fascinerande. Hädar Gud. Har den här makten hädat Gud? Säger de sig kunna förlåta synder? Ja, det gör de. När du går och biktar dig så är det faktiskt prästen som förlåter dig. Det är inte Gud som förlåter dig, det är prästen som förlåter dig. De skriver i prästernas handbok, Dignities and Duties of the Priest, att Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästers dom och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Det här är hädelse enligt Bibeln. Helt enkelt, om Gud vill förlåta dig men prästen säger nej, så måste Gud säga tyvärr, jag kan inte förlåta dig för prästen vill inte förlåta dig. Ser ni vilken förvrängd bild det här är utav Bibelns lära? Men det här blev miljontals människor undervisade om, och fortfarande miljarder människor tror på det här, att de måste gå till en präst för att få förlåtelse för sina synder. Och det här har lett till otroliga maktmissbruk. En annan hädelse som kommer från den romerska kyrkan är att de säger sig vara, att påvarna säger sig vara Gud på jorden. De säger sig vara Jesus Kristus ställföreträdare. Här är Johannes Paulus den andre som skriver så här. Ledaren av katolska kyrkan definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Helt enkelt, som Thessalonikerbrevet sa, det skulle komma en figur som skulle ta högsta platsen i församlingarna. Och han skulle få andra att tro att han var Gud. Han har Guds plats, han sätter sig i Guds ställe, han säger sig vara Gud. Det är precis vad påven har gjort. Som handen i handsken passar det här. Förresten, det här att han kallas för Jesu Kristi ställföreträdare. är mycket intressant. För den titeln är på latin Vicarius Filii Dei. Och Vicarius Filii Dei betyder helt enkelt, där är vikarie, alltså ställföreträdare. Fili betyder son och dei betyder Gud. Så Guds sons ställföreträdare. Och det är mycket intressant att om man räknar ut den här gematriska summan utav Vicarius Filii Dei, hans ledarens namns tal, eller hur? Vilddjurets namns tal, så ser man att det råkar bli 666. Jag tror inte att det är en tillfällighet. Förfölj Guds folk. Påvedömet, för att täcka upp alla sina villfarelser, så måste man plocka bort Bibeln från människor. Och det står här ifrån historikern Daubigny, skriver att det var då allmänt accepterat att läsning av Bibeln var skadligt för lekmän. Därför förbjöd prästerna den. Här är deras bulla där de skriver: vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Det var bara på latin som man fick läsa Bibeln, och förstås ingen förstod latin där på den tiden förutom de väl absolut högst utbildade prästerna. Så man tog bort Bibeln ifrån människor. Men de som ville hålla fast vid Bibeln, de blev brutalt förföljda. Här bilder ifrån Italien med där en grupp som kallades valdenserna bodde. Och de här valdenserna blev förföljda. De ville hålla fast vid Bibeln. De översatte den till sitt eget språk. Här ser ni en bordsskiva här där de faktiskt kopierade dessa handskrifter och skrev av delar av Bibeln för att kunna sprida det till andra människor. Vi har så mycket att tacka dessa personer för. Men det står i Carl-Henrik Martling skriver om dem att de som grep till vapen mot valdenserna utlovades 2 års avlat. Med andra ord, om du slår ihjäl en valdens så får du förlåtelse för alla dina synder 2 år framöver. Gör precis vad du vill, allt är förlåtet. Helt otroligt maktmissbruk som kommer ifrån den här hädelsen att de trodde att de kunde förlåta synder. De kastades ut och förgjordes nerför stup. Hemska saker som gjordes i Guds namn. De förföljde Guds folk med fruktansvärd brutalitet. Det uppskattas, skriver John Dowling, av noggranna och trovärdiga historiker, att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord varje år av påvedömets existens. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien, skrev Leckie i History and Influence of the Rationalism in Europe på 1800-talet. Så ja, i högsta grad förföljde de Guds folk. Vad med förändra på Guds 10 bud? De säger själva att påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Så påven har makt att ändra på Guds lag om han så vill. Om man jämför de 10 budorden med katechesens bud, så ser man att de har gjort en del förändringar. Till exempel det andra budet som förbjuder människor att göra avbilder, det har plockats bort. För att man förstår ju att de har plockat bort det, eftersom att de har de här statyerna som de värdar med en avgudadyrkan och ber till helgon och såna här saker. Så det går ju emot det andra budet. Och därför så har man plockat bort det också. Och sen istället så har man då delat på det 10:e budet, och man har 2 bud som talar om att ha begär. Det här är identiteten. Men vi läste att här var inte slutet. Det stod att ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt. Ni vet, efter att Jesus hade verkat i 3,5 år så dog han, men han uppstod. Samma sak med antikrist, regerar i 3,5 profetiska år. Och sedan så dör det, får ett dödligt sår, men det här dödliga såret läks. Och hela jorden förundrar sig och följer efter vilddjuret. Jag tror att vi håller på att se det idag. De börjar få tillbaka sin makt som de hade förlorat. Mussolini och Gasparri skrev på, och 1929 så skrev de på en historisk romersk överenskommelse och läker såret som uppstod för många år sedan. Det här såret håller på att läka. När de förlorade sin makt så ser vi idag att påvedömet igen är, om inte den mest inflytelserika institutionen i världen, en av de absolut största. Nu återigen, det här betyder inte att varje person som är katolik är en ond människa. Verkligen inte. Så ta inte det här personligt. Om du skulle befinna dig i det system som vi har identifierat här. Eller om du känner någon som tillhör det. Bibeln säger klart och tydligt att det handlar inte om personer, utan det handlar om systemet. I Uppenbarelseboken 18:4 så säger Gud: gå ut ifrån henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Gud har sitt folk i den katolska kyrkan. Kanske mer än i andra kyrkor. Gud har trogna, uppriktiga efterföljare, även i den katolska kyrkan. Men Gud kallar dem till att komma ut. Han kallar dem till att komma ut ifrån det falska system som har missrepresenterat Gud, som har hädat Gud, som har gjort saker i Guds namn som Bibeln och Gud inte har någonting med att göra. Så det här är en kallelse som går ut till oss alla. Att sätta Bibeln först istället för att sätta människors tradition och kyrkans tradition först. Jesus sa i Markus evangeliet 7 att förgäves dyrkar de mig eftersom de läror de förkunnar är människobud. Den katolska kyrkan säger att kyrkan eller påven har makt att förändra på Guds bud. Han har makt att förlåta synder. Han har makt att säga saker. Även ifall det går i konflikt med Bibeln så har han rätten på sin sida. Och det här är den stora konflikten. Var är vår auktoritet? Är det Guds ord eller är det mänsklig tradition? Det är den här konflikten. Det är därför Jesus varnar för det här systemet. Han säger, se till att ni inte följer ett system som bygger sin lära på människobud. Människor dog under den här medeltiden, så dog de för att vi skulle kunna ha Bibeln i våra händer. Påvedömet har försökt att utplåna det. Guds ord kommer inte att förgås. Så det bevarades genom dessa trogna grupper. Men hur många idag är det som verkligen läser Guds ord? Hur många är det som tar den här tiden att studera det och försäkra sig om att jag står faktiskt på ett så säger Herren? Jesus säger, ni upphäver Guds ord. Han talar till fariseerna. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Jesus säger att om vi förkunnar människors bud istället för Guds bud så är vår tillbedjan egentligen förgäves. Och det är det som är kärnan i den här konflikten. Vem ska vi tillbe? Ska vi tillbe och följa vilddjuret? Eller ska vi tillbe och följa Gud och hans ord? Och det här kommer vi till senare. Apostlagärningarna 5:30 avslutningsvis. Petrus och apostlarna svarar när de har blivit tillsagda att de får inte predika om Jesus. Så svarar de: man måste lyda Gud mer än människor. Vågar vi göra det? Vågar vi lyda Gud mer än människor? Om Gud säger en sak och majoriteten säger en annan sak, vem kommer vi att följa? Det här kan vi ta in till våra hjärtan. Om Gud säger en sak, om vår egen vilja säger en sak, vem kommer vi att följa? Petrus säger att man måste lyda Gud mera människor. Vi måste lyda honom, vi måste följa honom, sätta honom och hans ord som prioritet i våra liv. Och det är min utmaning till er här idag, på sista sidan här. Fråga 25. står det så här: är det din vilja att låta Bibeln vara ditt rättesnöre och ge avkall på alla trosuppfattningar som inte stämmer överens med Bibeln? Nu, du kanske inte vet exakt vilka det innebär, men om det är din vilja att säga att jag vill göra Bibeln till mitt rättesnöre, jag vill ha den som min prioritering i mitt liv, jag vill inte göra samma sak som det här systemet och följa mänskliga bud, mänskliga traditioner, mänskliga idéer, utan istället följa Gud och hans ord. I så fall så skriv det på den frågan, ditt beslut idag. Låt oss be tillsammans. Kära gode Gud, vi tackar dig för att du har talat till oss idag. Och om vi har fått blivit utmanade idag, så hjälp oss att förstå dessa saker på ett rätt sätt. Herre, om jag har sagt saker som på ett felaktigt sätt, så ber jag att du ska förlåta mig, Herre. Men att du ska tolka dessa ord på ett korrekt sätt, så att vi kan förstå vad själva kärnan i den här konflikten är. Herre, vi har sett det på det här systemet idag och hur du har förvrängt bilden av dig. Hjälp oss att komma ut ifrån det och dess inflytande, så att vi kan stå på dig och dina bud och ditt ord. Det är min bön för oss alla här. I Jesu namn. Amen.